Du har ju som att åka ner det.
Hej och välkomna till Leva tillsammans-podden, episod 115. Och vi ska fortsätta prata om relationer som vanligt. Hej Irene!
Hej, hej Susanne!
Hej! Jaha, vad säger vi idag? Vad är våran utgångspunkt, vår fråga, vårt påstående?
Va? Den sanna kärleken.
Den sanna kärleken. Ja. Vad mysigt!
Ja.
Va?
Ja.
Så här är det. Så här låter.
Jag bara sjunga, vet du det? Jag fick en sång.
Jag vet inte. Ja.
Jag inte jo,
vill du sjunga?
Nej,
nej
ja,
okay.
Det vill jag jättegärna. Ibland har jag ett väldigt behov av att sjunga.
Inför publiken menar jag.
Nej, det är som nej. Kroppen säger Irene sjung.
Ja.
Men jag gör inte det. Jag för mig själv här.
Då ska ni som lyssnar veta att hon sjunger jättebra. Hon har världens finaste sångröst. Men idag ska vi inte sjunga. Vi ska prata om det här.
Ja.
Vårt förhållande är uttryck för sann kärlek och vad folk tänker och tycker om det. Ja, men vad är sann kärlek då?
Ja, vad är sann kärlek? Jag vet inte det, om jag ska vara helt ärlig.
Jag tänker att det som är sant för mig behöver ju inte vara sant för dig.
Nej, absolut inte.
Men om
inte.
Du och jag är överens om vad sann kärlek är, då skulle vi tycka om vi var ihop att vårt förhållande är uttryck för sann kärlek.
Ja, och vi skulle förmodligen tycka lite olika.
Ja.
Det är det.
Och om vi tyckte jätteolika.
Ja.
Om du tyckte att det var gröna äpplen som är sann kärlek och jag tycker att det är röda äpplen som är sann kärlek.
Ja.
Då skulle vi ju inte vara så överens.
Det. Inte bråka om det. Utan vi skulle acceptera att det faktiskt är på det sättet.
Och om det var sann kärlek.
Jag tror faktiskt att det ligger en stor utmaning där. Att inte bli hotad av att du tycker att det är gröna äpplen och jag tycker att det är röda äpplen.
Mm.
Det tror jag är, jag tror många gånger att vi blir väldigt oroliga när vi har olika uppfattningar om någonting. Och det här var ett bra exempel på det, att det kan vara att det är olika, därför att vi är olika människor.
Ja, och när du säger så, då tänker jag på, jag googlade ju lite grann.
Ja.
Och då kommer det upp den sanna kärleken, det perfekta förhållandet.
Mm.
Och vilka tecken det är på, vilka tecken vi kan se som visar på det.
Mm.
Och då kan ju det vara sådana här saker som att man har tillit, det finns intimitet, det finns kommunikation.
Ja.
Vad som händer lätt, tänker jag, det är att det blir det där, det perfekta som du var inne på. Man tror att det perfekta är att nu, för om jag ska ha en sann kärleksrelation, då måste jag vara proffs på intimitet och proffs på kommunikation och proffs på tillit.
Ja.
Medan det kanske egentligen handlar om att acceptera att ibland är det svårt.
Ja.
Men vi försöker förstå varandra.
Mm.
Om den ena gillar gröna äpplen och den andra gillar
det
röda äpplen.
Det är en viktig nyckel ligger, ja.
Men jag det är sann kärlek.
Ja. Om vi tittar på den här bilden som vi brukar ha med relationsfaser.
Mm.
Så är det ju lätt att tänka sig att den första fasen som är förälskelsefasen just är det man kan uppleva som den sanna fasen. Eller jag menar den sanna kärleken.
Ja.
Men det finns och sen vet du, så går man ju ner i eländesfasen och mognadsfasen och realistiska fasen och går uppåt mot klockan 12 igen så att säga. Och att den sanna kärleken är kanske just när man kan vara i alla olika faser. Och att för att kunna vara i alla olika faser så krävs det utbyte och kommunikation. Och det här som du pratar om också med tilliten och delaktigheten och sådana saker, tänker jag.
Mm.
Och sen tänker jag också att den sanna kärleken upplevs, alltså hur den upplevs under olika familjelivsfaser. Och det jag har kunnat se på resultaten är ju naturligtvis, och du vet också, gissa. Var upplever man framförallt att den sanna kärleken finns? Om du utgår från familjelivsfaserna.
Familjelivsfaserna, men då är det ju innan man får barn under graviditeten.
Ja, det är ja. Det. Ja.
Innan vi prövas mot varandra.
Ja.
Och jag tänker att sann kärlek för mig är ju att klara prövningarna tillsammans.
Mm. Men vad är det som gör att det sjunker sen då?
Ja.
Vad är det som gör att det sjunker så mycket? Varför är det så svårt att hålla kvar det som man har under graviditeten och den första nyföddhetsperioden?
Mm. Nej, men jag tänker att det här är varför det är så svårt. Jag tänker att man behöver inte problematisera att det är så svårt.
Nej.
Jag tänker att acceptera att ta sig igenom tuffa perioder.
Ja.
För att det är svårt.
Ja.
Därför att när livet drabbar oss med barn och jobb och tidsbrist, kanske sömnbrist. Det är klart att det blir tuffare att leva sitt liv. Och i vårt samhälle, i vårt moderna demokratiska samhälle, där psykologin och pedagogiken har stort värde om hur vi tänker om människan. Det blir ju lätt, tänker jag, att det spiller över någon sorts strävan efter det perfekta, ja, hela tiden det, lyckliga.
Det är just det, ja. Tänker jag.
Så jag tänker att det som gör det kanske är att man har svårt att acceptera att nu är det lite jobbigt.
Så tror jag. Det ligger väldigt mycket i det, tror jag. Och sen tror jag också att det är på det sättet att när du under de här livsfaserna då upplever att det är det. Är det då, alltså säga sant inom, nu vill inte jag vara liksom mörker, mörkvis, ja,
vit och svart.
Men lever man i en slags idealiserad bild därav och man inte vill se, ungefär som i förälskelsefasen. Och att det kan få vara på det sättet.
Ja, jag tror att jag tänker det, när jag pratar lite så här med småbarnsföräldrar,
ja,
så kan ju de säga just det här att det är ett tryck utifrån.
Mm.
Att man ska vara så perfekt. Jag tänker på den här underbara scenen från den här serien Solsidan.
Ja.
När Mia Skäringer sitter med sitt lilla barn i någon lekpark. Ja. Och alla mammor gör hemmagjord mat. Så här. De stampar och stompar och hackar, ja, och fräser och, till sina små barn. Så här, hemmagjord puré. Och hon har inte gjort det.
Okej, vad har hon?
Och sen så tar hon någon sån här puré och slänger in i en hemmaburk. Köper grej och slänger in i en burk. Och då är morötterna räfflade. Eller om hon har en mardröm om det här. Liksom. Ja. När mammorna säger, men vadå? Har du räfflade morötter i din puré? Har du köpt den? Att det här, och hon spelar ju så bra där, den här stressen liksom.
Det finns ett sånt tryck på,
ja,
anpassning och hur det ska, ja, vara. Alltså det ska vara på ett visst sätt. Och så ska,
ja, då, kan man inte, ja, bara få vara lite, ja, trött med, ja, skitigt hår och, ja, inte orka gå på, ja, gymmet och käka halvfabrikat.
Det är så att det är så svårt att vara det.
Jo, men då tänker jag att det är tryck. Då tänker jag att det är trycket utifrån.
Ja, men vad är det som gör så svårt då att motstå det?
Ja, det är en intressant fråga.
Ja, ja. Du?
Ja.
Ska vi titta vidare lite grann på vad jag har fått fram för siffror?
Precis, om de som har svarat på
är
din... Ja, jag är redo för det. Jag tänker om de också har räfflade morötter.
Ja.
Nej,
men jag tänkte också på de här morötterna. Det skulle ju faktiskt ha kunnat vara så. Åh, har du gjort så? Har du gjort räfflade morötter?
Har du räfflat dina morötter?
Skulle de göra likadant.
Ja. Ja. Ja, berätta, ja, nu då. Du har ju din svarsfrekvens. Och...
Ja, det har jag.
Då är det så att nu har människor svarat på om de tycker att deras förhållande är uttryck för sann kärlek.
Ja, vi börjar med den frågan enbart då. Och då kan vi se hur många som har svarat åt ena eller andra hållet.
Mm.
Men det kan du se själv här då. Hur många är det som säger, stämmer absolut inte eller stämmer knappast av männen? Kan du kolla siffran där?
Det är 8, 9, 10,5.
Ja, av männen, ja.
Av männen som säger stämmer inte alls eller stämmer knappast. Ja. De tycker alltså inte riktigt att deras förhållande är uttryck för sann kärlek.
Mm.
Och damerna, kvinnorna, de är lite mer. De är 16,1.
Mm. Mm. Det finns också en stor grupp som säger, vet inte, av kvinnor.
Ja, det ska vi se. Det är ganska låg andel då.
Vad sa du?
Det är en ganska låg andel som säger stämmer inte alls och stämmer knappast på båda.
Ja, ja. Ja.
Tveksamma då?
Ja, tveksamma är 13,3% av kvinnorna och 17,9% av männen. Och den gruppen har jag tittat på. Jag har ju tittat vidare lite grann på det där. Jag vet inte egentligen vad det är ett uttryck för. Det kan finnas många förklaringar till det. Men framförallt så är det så att det är väldigt många som faktiskt upplever att det stämmer delvis eller stämmer helt. Man inte
just det.
Det är en sann kärlek.
Ja.
Resten helt enkelt. Och i det så tänker jag att om du säger stämmer delvis, så för min del så skulle jag uppfatta det som ganska realistiskt. Och säga, ja, till viss del är det det, men vi har våra issues liksom. Så.
Ja. Ja. Precis, lite det vi pratade om innan, att man, jag tänker också på de som är tveksamma där, att det kan finnas någonting sunt, kritiskt kanske, att ja, du vet det 17, ibland inte.
Ja.
Tveksam på det, sann kärlek, vad är det? Det kanske finns någon sån aspekt som är intressant.
Vi håller det, för att
Ja,
vi ska titta på det sen, men innan vi går vidare så är det bra att se, tänker jag, hur det förhåller sig då i relation till partillfredsställelse.
Hur nöjd man är med sin relation.
Ja, det. Påverkar det relationen? Och vad ser vi här då?
Och nu har du tagit fram en graf. Ni som lyssnar, vi brukar alltid ta fram en graf med de här skattningarna från stämmer inte alls till stämmer helt längst ner. Och så har man nöjdhet från 0 till 5. Liksom. I andra grafen då, eller i andra variabeln. Och då
axeln.
Lodrätt och horisontell.
Ja, så är det. Ja.
Ja. Och då kvinnorna har ett rött streck och männen har ett blått. Och här går, här är liksom, de är väldigt lika. Annars brukar det vara att man ser skillnad på män och kvinnor. Kvinnorna är lite nöjdare när de säger stämmer inte alls, men det är pyttelite. Annars så går det från väldigt lågt. Tycker man inte att förhållandet är ett uttryck för sann kärlek, så är man inte särskilt nöjd i sin relation.
Nej.
Och tycker man det, så är bägge exakt pikar på över 4.
Ja,
4,
får varandra väldigt bra, ja.
Ja. Och det känns ju väldigt logiskt.
Ja, det gör det absolut.
Ja.
Och vi kan se då att i stort så är det verkligen på det sättet att när man upplever att det finns en sann kärlek, så kopplar det, är det kopplat till hög tillfredsställelse. Man mår bra i sitt förhållande och det omvända. Så kan man ju säga.
Och då ska man ju säga att det behöver ju inte vara idealiserat, utan det kan ju verkligen vara så att man är väldigt realistisk.
Alltså finns det ju saker,
det
kan finnas variabler bakom som förklarar att det ser ut på just det här sättet. Och det är det som är att det finns andra förklaringar, så att säga. Om vi tittar på bilden i stort, så är det verkligen på det här sättet.
Ja, för visst är det också så att du har tittat på vilka andra frågor som samstämmer med den här.
Ja, vilka som är kopplade till den här frågan. Alltså just det här som du sa i början om vad man definierar som sann kärlek då. Men innan vi gör det så tänkte jag faktiskt att vi skulle gå ner till den absolut sista analysen som jag har gjort där, som jag vill att du ska se, som vi kan fundera på lite grann. Och då har jag kört den, för då börjar jag lite grann i andra ändan idag, genom att jag tittar på vad har jag med mig in i förhållandet när det gäller min egen historia och min egen bakgrund.
Alltså det är det vi egentligen har som en bas. Hur har min uppväxt påverkat hur jag förhåller mig i mina relationer?
Ja, och för det pratar vi ofta om, vad är det som triggar mig?
Ja, precis.
Och då menar vi egentligen att det som triggar är ju kanske någonting som har just med det här att göra. Och då har jag det enda som slår då, så att säga, är det som handlar om moderns uppmärksamheten från mamman. Kärlek, värme från mamman. Och då har jag, då kan man ju se det, då är ju frågan, vad är det då som, vad är det som påverkar? Är det så att om jag har fått mina behov tillgodosedda
av känslomässig närhet,
känslomässig värme, närhet, stöd, omtanke
av min mamma,
av din mamma, hur ser det då ut? Är det antingen eller? Påverkar det mitt sätt att se på sann kärlek eller inte?
Jo, men det ser man ju här. För då har vi en likadan graf här. Att de som förstår jag rätt här nu, att de som tycker att de har fått närhet och värme av sin mamma, de säger också att deras förhållande är uttryck för sann kärlek.
I högre grad, ja.
I högre grad och ligger väldigt högt i nöjdhet.
Ja.
Ja.
Det finns en
i sin relation.
Att det är på det sättet. Vi ska inte
säga, om man inte har fått det så är man mindre nöjd.
Jag kan säga att det verkligen är så här i hela livet för alla människor. Men det finns någonting som talar för att det är så. Men vi kan se den här linjen, du vet, den här grand mean som man pratar om det här.
Ja.
Då ser man ändå att moderns kärlek ligger i stort högt.
Precis.
Många känner verkligen att de har fått det här behovet tillgodosett av sin mamma.
Mm. Och det är ju bra.
Bra på att ge sina barn det de behöver. Det ska vara verkligen viktigt att poängtera det.
Mm.
Men ändå så finns det då det här resultatet att när man inte upplever att det är sann kärlek i förhållandet, vad nu det är som vi har pratat om, så har man då i högre grad någon slags brist eller någon slags det finns någon slags avsaknad av någonting.
Ja.
Men det kan också vara på det sättet att om det finns en brist eller någonting som du saknar, då kan ju också relationen vara ett substitut för det som inte har funnits. Så då kan du ändå uppleva att det finns en stark sann kärlek i relationen.
Mm, just det.
För det skapar ett visst beroende som kan vara, alltså vara medveten om det är viktigt då, så att det inte blir ett osunt beroende.
Handlar det om det vi har pratat om tidigare då, att när vi pratar om sann kärlek här, om vi säger att jag saknar, om vi benämner det anknytning då, till exempel, det här med mammans värme och kärlek, det kanske finns en brist i anknytning. Skulle det kunna betyda att om jag har det och saknar det, så söker jag det i min partner.
Så kan det vara.
Och omedvetet då hoppas att min partner ska fylla det här tomma hålet.
Ja.
Och så länge hen eller han eller hon gör det, så känner jag mig nöjd. Men om en annan människa kan ju inte ta hand om mig på det sättet.
Nej.
Då kommer jag inte vara nöjd med mitt förhållande och kanske heller inte tycka att det är sann kärlek.
Ja, men det kanske är just där när man sjunker i familjelivscykeln.
Ja.
Att det har att göra med sådana saker, bakomliggande frågor.
Inte
riktigt vet nu då. Ja. Men det är också viktigt att poängtera kanske att just anknytning, alltså det är den tidiga anknytningen, och då finns det ju väldigt många saker som kan ha hänt som kan ha omöjliggjort att anknytningen har liksom kommit till stånd mellan en mamma och ett barn.
Mm.
Sen är det ju hela barndomen. Så det är ju inte bara vid det tillfället som så att säga spelar ut hela resten av barndomen, utan det är ju hela, alltså, bemötandet under flera år som spelar roll. Ja.
Hur man har känt sig sedd och lyssnad på.
Ja. Väldigt mycket.
Det är som en sammanfattande bild, och det är som vi brukar säga, det finns många skikt i det här.
Det finns många skikt i det.
Och därför så har vi heller aldrig några sanna svar om den sanna kärleken, för vem vet.
Men i alla fall då, vad är den sanna kärleken? För då har jag ju ändå tittat vidare lite grann på de här olika frågorna, hur det hänger ihop med om vi tittar på paranalysen i stort. Det kan vara intressant då, vad är det vi ser i den här studien då, som man definierar då som sann kärlek.
Mm.
Och då så har jag ju då sett att för männens del var det framförallt 9 frågor som hade då 9 frågor som då kunde påverka huruvida jag upplever att mitt förhållande är sann kärlek eller inte. Och för kvinnans del så var det 16 frågor.
Ja, det var fler för kvinnan alltså.
Ja. Om vi bara som en avslutning på det här bara ska titta kanske på vilka frågor som framförallt männen benämnde då.
Precis, och då tittar vi på vilka av de här 9 av de här 16 frågorna, vilka som samstämmer liksom mest eller korrelerar mest med den här frågan om sann kärlek.
Ja, som förklarar det bäst. Ja.
Mm.
Ja. Och om vi då titta på männen framförallt, eftersom det började med männen då, de hade 9 frågor. Finns det några de fråga här som du kan se.
Ja, precis. Då är det ju, då tittar man på de som har punkt 000 i signifikans.
Ja, de är ju toppen att titta på.
De är toppen att titta på. Och då är det en som heter...
Man får titta på någonting som heter betavärde också.
Ja.
Det hör ihop med det här.
Det är högt. Ja.
Kombination. Och det där hänger ihop med också med, ja, själva korrelationen.
Och då är det ett påstående som handlar om att min partner tillfredsställer mina behov av kärlek och närhet. Som, ja, samstämmer med det här.
Ja.
Och vår relation motsvarar alla mina förväntningar.
Ja.
Ser man också.
Ja.
101 heter det.
Där, ja.
Ja, precis.
Och vad tänker du om det? Min relation motsvarar alla mina förväntningar.
Ja, men då tänker jag att man kanske... Att min idé om vad sann kärlek är stämmer överens med kanske vad min partner tycker. Vi hoppas att om nu båda tycker likadant. Om man tycker det här...
Ja.
Då har man i sin uppväxt fått sina behov tillgodosedda. Eller var du inne på familjelivscykeln?
Ja, det var jag. Jag var inne på familjelivscykeln.
Ja, så att, menar du att de som har svarat här skulle kunna vara sådana som är i början av familjelivscykeln? Alltså innan de är gravida eller gravida?
Ja, i alla fall. Framförallt under den tiden när man blir gravid.
Ser vi det här?
Väldigt fik alltså.
Ja. Ser man det här? Att det är så? Eller gissar vi?
Nej, jag gissar inte. Nej. Jag gissar inte. Jag gissar aldrig.
Nej, jag bara undrar. Så, ja. Men det blir ju jätteintressant.
Det.
De som är mest nöjda, det är de som är tidigt i familjelivscykeln.
Ja, titta där för att
se. Mm. Ja.
Är vi överens?
Ja, nu fattar jag. Ja.
De följer varandra ganska bra också, både män och kvinnor där.
Mm.
Ja.
Och så går det lite neråt som vanligt då när barnen börjar förskolan och går i skolan,
ja,
och så.
Ja. Men det är det jag menar. Att just i den här fasen här, gravida, nyfödelseperioden eller framförallt under graviditeten. Där upplever du att alla mina förväntningar är uppfyllda i högre grad än vad du gör här. Då är det frågan om det är en form av idealisering eller att det faktiskt är på det sättet. Men sen händer det någonting när man ska börja skilja ut, så det kommer in ett litet barn i bilden och du ska få ihop hela det här livspusslet.
Mm.
Sådana saker.
Ja. Ja, det kan vara många saker. Ja. Precis. Lite det här som vi pratade om idealisering innan också. Mm.
Ja, men framförallt om jag bara sammanfattar så handlar det ju mycket om det här med delaktigheten.
Mm.
Det kan man ju säga, att en relation kräver delaktighet och engagemang.
Just det.
Det handlar alltså också om det här att vara omtänksam.
Närheten. Hur menar du då? Med varandra.
Med varandra. Och någonting som genererar närhet är en öppen kommunikation.
Mm.
För det fanns också en fråga då, det här just att man kan vara öppen inför sin partner och berätta hur du känner, vad du står i olika frågor, vad du vill ha ut av ditt förhållande och så vidare. För en relation är ju verkligen en förhandling.
Och då tänker jag att vi ska gå över till Alice och Micke. Och se om de är bra på att förhandla. Och undrar om de tycker att deras relation är ett uttryck för sann kärlek. Alice. Du?
Ja.
Jag måste snacka med dig om en grej.
Ja. Okej. Jag sitter och håller på med lite papper här nu. Måste du prata nu? Kan vi inte skjuta på det lite?
Har du tid 5 minuter?
Ja, vad händer om jag säger nej då?
Jag vet inte. Ja, nej, men då kan vi ta det sen.
Ja.
Du får bestämma. Vill du göra klart?
Det är som att du inte förväntar dig att jag kan... Ha en egen vilja där och säga nej, men det passar inte nu.
Jo, jag sa ju precis det. Vill du prata nu eller sen?
Ja, vad var det nu, Micke? Berätta för mig vad det är.
Ja, men...
Jag har haft så himla mycket papper den här helgen och jag har suttit på alla räkningar och det var inte kul, kan jag säga.
Nej.
Jag tycker du använder lite mycket pengar ibland, är det så? Berättar inte du det för mig?
Jo. Men ska vi, okej, ska vi prata om pengarna eller ska jag säga det jag tänkte? Eller ska vi prata om
det du ville ta upp för mig?
Mm. Ja, men nu känns du så sur.
Ja, spelar det en roll?
Ja.
Mm. Ska jag vara Hur ska jag vara då?
Nej, du kan... Alltså, jag vet det. Men jag vill bara säga så här.
Ja. Att
jag satt och funderade på... från nu i veckan när jag var ute med grabbarna igen och sen när jag kom sent hem med Alice när vi hade varit hos hennes kompis och hon hade lekt där.
Ja.
Att du liksom alltid, du är aldrig nöjd med vad jag gör, upplever jag.
Mm.
Jag upplever det. Det kanske inte är så, men jag vill, ibland känns det som att jag gör saker och så försöker jag göra som du vill att jag ska göra och ändå så är du inte nöjd. Och nu var du sur för att du sitter och gör papperna. Jag hade ju kunnat hjälpa dig med dem. Det är som att ingenting är tillräckligt bra just nu. Så känns det. Och det kanske handlar om mig. Jag har ingen aning. Eller så handlar det om oss eller dig. Men jag upplever att du liksom klagar på mig hela tiden.
Det är en slags irritation menar du som jag har? Eller?
Ja. Någonting är det ju. Jag vet inte. Är det så att du känner dig irriterad på mig?
Ja, ibland gör jag det.
Ja.
Jag känner mig frustrerad. Jag kan inte riktigt sätta finger på vad det är.
Nej.
Ibland så tänker jag att du är ute på så många andra saker och inte ser mig. Och så tycker du ofta, jag vet inte, ibland så känner jag att du tycker att jag är så himla besvärlig liksom. Så då drar jag mig också för att liksom ta upp det. För du tycker ju att det är små saker.
Mm.
Jag vet inte. Och då blir jag tyst och sen så blir jag väl bara irriterad istället. Du vet ju att jag behöver prata oavbrutet ibland.
Ja.
Diskutera små saker tycker jag om att göra, du vet.
Ja. Alltså det där. Ja, men jag vet.
Och det gillar, du ser ju inte sådana saker en gång.
Ja, men jag tycker att jag försöker. Det är det jag menar, att jag känner att jag försöker när du, ja men just till exempel så här, du vill prata om små saker, då tänker jag, men nu ska jag försöka anstränga mig.
Ja.
Men då blir det heller inte bra.
Nej.
Eller som när jag var ute, eller när jag var med Alice, där hos hennes kompis Lina.
Inte med Alice. Du menar med Lisen.
Ja, med Lisen.
Ja, men, ja. Mig,
nej, men inte med dig. Ja, men, ja,
din,
ja, men i alla fall.
Ja.
Då ringde jag och sa att vi blir nog lite sena. Jag vet inte när.
Ja.
Och ändå, fast jag ringde, så var det inte bra. För då ville du att jag skulle veta när.
Ja, och jag vet ja. Att det är
ja. Och sen när jag ringde, kvällen innan, eller när det var på måndagen där. Då,
ja.
Då ringde jag inte. Eller jag sa... jag sa bara, jag kommer när jag kommer. Då var det inte heller bra. Alltså det är som aldrig good enough.
Nej.
Då undrar jag, är det kärlek? Alltså liksom, jag kan känna mig så här, älskar du mig? Eller är jag bara, gör jag bara fel hela
jag
tiden?
Jag kan känna precis samma sak.
Ja, men jag börjar ju fatta det när du sa...
Nu ska inte jag prata om mig, utan nu ska jag prata... För du säger, älskar inte du mig, frågar du.
Ja.
Och det är klart att jag gör.
Ja, det har ju du också frågat mig någon gång i och för sig.
Håller på med mig. För att då blir det som att det är jag som gör ditten eller datten eller så. Vad gör, alltså när du tittar på dig själv då kan du liksom... Vad är det som gör att du liksom ringer? Och nu är det bäst att jag ringer till Alice och säger att... Eller vad är det som gör att du gör på ena eller andra sättet? Är du så fokuserad på mig på något vis?
Nej, men vet du vad jag nog försöker säga? Jag försöker säga hur jag vill ha det.
Jag gör
nog mer som du vill ha det hela tiden.
Du säger ju aldrig mycket hur du vill ha det.
Nej, men jag försöker det nu.
Ja,
och jag vill inte hålla på och ringa. Jag vill känna att jag... Va?
Vad vill du ha då?
Ja, men jag vill känna att jag har din tillit. Om jag är iväg på någonting, jag kommer. Att jag inte behöver ringa och hålla på. Och så gör jag det för att jag tänker att det vill du att jag ska göra. Okay. Och då blir det ändå inget bra. Men jag fattar. Och du säger vad du behöver.
Och jag vill att du ska ringa och säga exakt när du kommer.
Ja, precis. Och då är ju frågan, om jag säger att jag vill inte ringa och ditt behov är att du vill att jag ska ringa och mitt behov är att jag vill inte ringa, hur gör vi då?
Hur gör vi då?
Ingen aning.
Nej, det där tror jag att vi landar jättemånga gånger.
Ja.
Det blir så jobbigt.
Och vad jag ville säga det var att när jag då försöker ringa, då blir det ändå inte bra.
Nej.
Kan två gånger till och med. Och då var du inte nöjd när jag kom hem, då var du sur.
Mm. För det var inte precis som jag ville.
Nej. Och jag kan inte vara precis som du vill. Jag kan liksom inte forma mig efter det, tror jag. Eller jag vill inte det. Varför ska jag göra det för? Ja, Ja, ska vi lämna de här två?
Ja, vi lämnar de här två.
Ja, det där var ju lite krångligt.
Mm.
Vad ska man säga om det här då? Om de där då? Vad skulle du gjort om du satt med dem? Och så berättar, ska Micke försöka förklara någonting för Alice. Du sitter där med dem och så försöker han säga det här och så börjar de prata. Han kanske berättar för dig vad han tycker om det här.
Ja.
Alice försöker förklara sig. Hon skulle satt där med sina papper.
Ja, det var ju många saker som kom upp där. Och du, hon sa ju det här att hon kände sig frustrerad.
Ja.
Och att hon sa också att hennes behov är ju att prata om de här mera subtila sakerna. Och det tror jag att hon menar med att du lät så konstigt på rösten och nu går du bara iväg när vi ska prata och vad är det som händer? De sakerna tror jag att hon skulle vilja prata om. Och för hans del som är kanske lite trubbigare där, han, jag vet inte om han är lika intresserad av det, men det tror jag är någonting av Alice behov. Och det kan jag tänka mig ibland är också kvinnors behov. Att man vill prata mer om det här subtila som inte kroppsspråket och uttryck så. Ja. De här mer finstämda sakerna.
Just det. När du säger så, då tänker jag att det där subtila också kan bli kopplat till, i det här fallet då, Alice tolkningar av saker utifrån hennes erfarenheter.
Ja.
Om hon till exempel tycker att Micke säger på ett konstigt sätt, frågan är ju då, gör han det eller tolkar hon det så? Och om det triggar henne, vad beror det på?
Ja.
Och om det skulle vara så?
Ja, om det då är på det sättet att det gör det, då är det ju egentligen viktigt att hon får möjlighet att uttrycka det, även om han inte tycker att det är viktigt, därför att det kan hjälpa henne i hennes, på hennes resa så att säga.
Mm.
Ja, nu påminner du mig om och så där var det alltid. Om man kan ge varandra det, då kan man till slut lämna det och då blir inte det så laddat längre. Och det kommer att generera något bra för förhållandet.
Det var lite det vi var inne på innan här. Att, du sa någonting, samspela, samarbeta, liksom att ge och ta lite.
Ja, ge och ta, ja.
Att där borde kanske Micke, även om han inte förstår, tänka att även om jag inte förstår vad det är hon menar, så ge henne utrymme för det.
Ja, just det. Och det andra är, tänker jag, att precis det blev så tydligt att de faktiskt har helt olika bilder av hur det ska vara.
Mm.
Och att han säger så här, men jag kan inte bli som du, Alice. Och Alice säger, jag kan inte bli som du. Och där har man ju också en svår sak, det här att ha någon slags acceptans för varandras beteenden eller personligheter. Och den dagen som jag tror att man faktiskt börjar acceptera det här hos varandra, så öppnar det upp för relationen i stort. För annars så blir det väldigt lätt att Micke hamnar i någon försvarsposition där han börjar försvara sig. Istället för att faktiskt lyssna in vad det är Alice säger och tvärtom. Att Alice verkligen kan lyssna in Micke.
Ja, precis. För hans ingång här, det är ju att han känner sig kontrollerad.
Ja.
Typ, hur jag än försöker så blir det aldrig bra.
Ja.
Och då tänkte jag på det här.
På Alice, för att han ska tillfredsställa Alice.
Ja.
Det som han missar hela tiden då, det är att ställa frågorna till sig själv. Vill jag ringa? Ringer jag bara för Alice skull? Vad är det som gör att det här blir så laddat för mig? Mm.
Och det var det han var lite inne på där.
Ja.
Men han sa så här, nu försöker jag säga vad jag vill.
Att göra det.
Vad sa du?
Han är inte så benägen att göra det.
Nej, han försökte, han sa det nu så där. Nu försöker jag säga vad jag vill.
Ja.
Eller vad han sa.
Ja.
För jag tänker på det här att omforma varandra.
Ja.
Mm. Och det känns lite som att Micke, han försöker omforma sig och anpassa sig efter Alice.
Ja.
Och det bara gör att Alice blir mer och mer irriterad, för det blir ändå aldrig som hon tänkt sig.
Nej, just det.
För det tar ifrån henne möjligheterna att prata om de där små subtila sakerna.
Ja, och också gå in i sig själv och ta reda på vad är det som gör nu. Alltså om nu Micke säger, nej men jag har inte lust att ringa hem.
Nej.
Nej, jag gör inte det. För att jag tycker, jag vet, du kan lita på mig, jag kommer.
Ja.
Då är det ju så att då blir det inget telefonsamtal den kvällen till exempel då. Och då behöver ju Alice ta reda på vad som händer i henne. Där har ju hon den möjligheten. För han hela tiden underlättar det här för henne. Då är det jag alltid tänker på, att man tar hem saker till sig själv.
Mm.
För där ligger alltid möjligheten till den egna utvecklingen. Men när man ska hjälpa varandra så här mycket och anpassa sig så mycket, då leder det ofta till de här frustrerade känslorna. Och man kanske inte riktigt vet vad det handlar om i grund och botten.
Nej. Det här du säger nu tycker jag är jätteintressant. Och jag tror att det är viktigt att bena ut det. För å ena sidan så säger vi,
ja,
om du hade suttit med Alice och Micke nu, att liksom lägga tillbaka på var och en, alltså sätt apan på din egen axel och ta ansvar för dig och dina reaktioner.
Ja.
Samtidigt säger vi att vi måste samarbeta,
ja,
ha tillit och ge och ta.
Ja.
Och det är ju som både och.
Ja.
Men vi måste liksom först reflektera över Micke då, varför triggas han så av det här?
Ja.
Att han försöker. Andra kanske bara hade sagt så här, med lilla hjärtat, nu har jag försökt och varit lite mer lättsam. Men för honom blev ju det här jobbigt.
Ja.
Och då behöver han få reflektera över det för att hitta en väg att möta Alice som funkar.
Ja.
Och komma till det här samarbetet.
Ja. Alltså, det är två saker i det som du säger, tänker jag. Det ena är ju då att där har man möjligheten att hjälpa varandra. Att få utforska det hos sig själv. Och det är det jag tänker skapa sann kärlek.
Mm.
Inte ställa, och då håller du på igen och så går iväg.
Mm.
Det skapar avstånd. Allt, en relation handlar hela tiden om närhet och avstånd.
Mm.
Ge det till varandra då. Man kommer från olika bakgrunder. Man har med sig olika värderingar. Och det kommer att slå ut i förhållande. Men om man då orkar ge det till varandra. Att man står kvar och lyssnar. Jag finns här för dig när du utforskar det. Nu låter det ganska högtravat kanske, men i princip så är det på det sättet. Då känner man den här delaktigheten. Du känner att du har rätt att uttrycka och få liksom berätta hur du verkligen känner. Du vågar, börja våga lämna ut dig själv.
Mm.
Börja våga ta de här riskerna i förhållandet. Det tror jag kan vara en stark, en styrka för relationen.
Mm.
Ja.
Och då tänker jag på,
och att båda ger det. Därför att en annan sak är också då att i de här olikheterna, och du börjar ta din egen plats mera, så är det ju det som är själva risken. För konsekvensen är alltid att du kan bli lämnad igen. Och då kan det vara det att man börjar istället se till att man får det man behöver på mer manipulativ väg.
Mm. Jag tänker på en annan grej där.
Ja.
Eller när du sa det här så börja tänka på just det som du sa, att man står kvar och säger, men jag står här för dig, att så kan du utforska dig själv. Och närhet och avstånd.
Ja.
Att en risk som kan bli svår i relationen, det är ju om man överger varandra.
Ja, det är det.
Så att om Micke och Alice här, om Micke då hade sagt, nej, jag orkar inte lyssna på dig, och går.
Ja.
Eller hon säger, nej, men nu får du gå ut, jag ska fortsätta med papprarna.
Ja.
Då utesluter eller överger man sin partner rent psykologiskt. Och det skapar det här avståndet.
Ja.
Att då vågar inte jag gå tillbaka.
För att har du blivit övergiven, har du känt av något skäl blivit övergiven. Mm. Även om det är så, alltså att det är din känsla.
Mm.
Sen i praktiken så kanske det finns logiska förklaringar till saker.
Mm.
Men om det är din känsla att du har blivit övergiven, så är det ju viktigt. Alltså att göra allt du kan egentligen för att få höra till. Och det betyder då att när du börjar ta plats. När du börjar öppna upp om dig själv. Man brukar ju säga att man kanske bara delar ungefär 10% av sig själv. Så det är så mycket som är dolt. Både för oss själva och för partnern. Men kan man hjälpa varandra att öppna upp det här? Och att inte det behöver bli en risk för förhållandet.
Precis.
Mm. Då finns det ju alla möjligheter. Det tänker jag är. Och därför är det en så lång resa med en relation.
Mm.
Det finns så många möjligheter med ett förhållande. Men det är det vi brukar komma till. Att sen separerar man kanske istället då. Och så går man in i en ny relation. Du kommer ju aldrig någonstans.
Nej. Men man kommer bara till samma punkt ungefär.
Mm. Det är jättesvårt.
Bra. Vi skickar med. Var medvetna om den här närheten och avståndet och att man jobbar mot närhet så man inte överger varandra och skapar ett avstånd.
Mm.